Det här är en svenska YLE-podd.
Det har varit på något sätt svårt att gå ut med det. Att hej, här är jag och tänker inte på något sätt ändra mig. Och jag tänker ha skägg, men jag tänker inte vara man. Om jag inte känner mig som en man så betyder det inte att jag känner mig som en kvinna. Utan det finns någonting utom det också.
Du lyssnar på svenska YLE-podcasten Regnbågsmänniskor. I det här avsnittet får du träffa Mattias Otela. Mitt namn är Mie Vigelius.
Hejsan.
Välkommen.
Tackar.
Jag har mina två katter faktiskt. Vad fint. Stör dig inte, eller du är inte allergisk.
Nej.
Yes.
Vad fina ni är. Gråa och svarta. Vad heter katterna?
Sirius och Orion. De är mina campisarskatter egentligen, men de har blivit nästan som mina egna.
2014, 18 år gammal och som färdig student, lämnar Mattias Otela Karleby för studier i Helsingfors. Idag, 4 år senare, i dörren till sitt och två vänners boende i Alpbyn, möter mig en leende, lång, mörk person med pigga ögon och vänlig öppenhet och humor i blicken. I mina ögon som vilken sportig, snygg ung man som helst. Men jag har redan förstått att Mattias vill att man använder pronominet hen.
Fint träd katterna har.
Ja, en av mina kämpisar byggde den själv. De såg oftast där, de där katterna.
Och växter har ni?
Ja, ett citronträd. Det har faktiskt gett några fina citroner under sommaren. Den är kul också.
Om man tittar lite.
Ja. En av mina hobbyer egentligen är också videospel som syns här i hyllan. Vi har lite bråkat om vi ska ha dem framme eller inte, men jag och den andra av våra campisar, så vi spelar spel ganska sådär ivrigt, och ibland så spelar vi inte alls och sen några tider igen. Och det. Så kanske den här ena hade någon tanke att det här ska vara jätte så här fint och rumsrent och vuxet och sådär, men vi var sådär att hej, det här är vuxet för oss och det här är en del av vårt liv och någon passion som vi har, så det ska också få lysa, och det, hon förstod det nog sen, och det är liksom helt klart. Det har på ett sätt varit en hel liksom utopi att flytta hit och bo här, för att tidigare så har man levt sådär i något solon eller lite sådär bara man har kunnat, men här så känns det här riktigt som ett hem, och det är så färggrant och fint, speciellt på sommaren och när det är soligt. Katten som härjar här. Med den ena campisen så har jag börjat samtidigt gå i samma skola, alltså då i socionomstudierna. Och sen den andra är då hennes partner. Vi har blivit goda vänner. Det var våren 2015. Jag hade flyttat hösten före det till Helsingfors från Karleby. Och just sommaren före jag flyttade hit, så i Karleby kom jag plötsligt ut som homosexuell. Jag hade just fyllt 18. Och jag kom egentligen ut som inte hetero till min bästa vän då, och allt var bra, och sen gick det ändå ett halvt år före jag kom ut till nästa vän. Gymnasiet var slut och jag hade fått studieplats och skulle flytta iväg, så, och då kändes det jättekonstigt att flytta till Helsingfors och börja studera på Hanken som jag gjorde då, och plötsligt känna sig i ett skåp igen. Och dessutom, jag hade vissa vänner här som jag kände, men inte så många och kanske inte så nära, så då började jag leta efter specifikt andra regnbågsmänniskor. Och då, av någon anledning, så sökte jag mig fram först till Amnesty och började från en mer aktivistperspektiv och var med i demonstrationer och den verksamheten annars och sådär, och i kampanjer. Och sen först efter det så blev det mer sådär att okej, att kanske jag vill lugna ner det lite och... För att det är inte kanske det bästa sättet man träffar vänner på. Man gör mycket tillsammans, men det är oftast det. Men sen kom jag till Happy då, till finskspråkiga kvällarna för regnbågsunga som arrangerades då av Heseta. Och då började jag faktiskt träffa vänner och känna mig på det sättet kanske just mer sedd och mer del av någonting. Och sen efter det så började jag så småningom märka att också den skolan jag var i var inte rätt för mig. Och jag började kanske fundera lite sådär att vad är det för jobb de här som leder oss unga eller som leder oss aktivister här? Och det var ofta socionomer som det var frågan om, så då blev jag intresserad av det. Och nu har jag själv studerat det i snart 3 år.
Så varför var då Hanken inte rätt?
Det uppstod kanske en viss konflikt och en motstridighet mellan det att på dagarna satt jag och funderade kring ekonomi och sen under kvällarna så kämpade jag för de kanske mest förtrycktas rättigheter. Eller det låter nästan som någon superhjältehistoria, men jag kände mer att kanske min plats var där man bemöter och handleder människor istället än för att räkna med siffror och analysera och det. Fast egentligen ibland så längtar jag också tillbaka till det, för att ibland så vill man vara introvert och jobba på ett kontor och inte möta människor. Men det här var ett bättre val för mig åtminstone nu.
Och i studierna, vad har varit mycket bra i dem då?
Speciellt praktikperioderna där man har kunnat äntligen komma och tillämpa den här teorin som man har lärt sig. Till exempel jag har gjort en praktikperiod i barnskydd, det var någonting jättegivande. Och också en erfarenhet för en själv att hej, att jag kan det här, jag kan hjälpa andra människor. Men sen också kanske så där i själva studierna i teorin, så det här med delaktighet har kanske varit någonting som är jätteviktigt för mig.
Efter att tillsammans med katterna har tittat ut på talgoxarna som pilar fram och tillbaka över den lilla bakgården, samtidigt som den ena katten vässar sina klor på trädet i vardagsrummet, så fortsätter vi husesynen.
Jag tänkte borde vi gå och titta i min rum. Jag vet inte om det finns någonting där som kunde. Vi går upp för trapporna och katterna följer med. De är överallt. Ja. Jag har faktiskt balkongen också. Det skulle lite vädras med.
Här var det svalt, ja.
Ja, faktiskt. Jag stänger den där. Det som tar mest utrymme här är nästan enorma sängen, men jag bestämde mig för att jag hade alltid haft en så dålig säng som jag tog med mig från Karleby, att nu när jag flyttar nästa gång så ska jag köpa en stor säng, och då fick jag det förverkligat. Och sen är det mest böcker egentligen. Jag och några av vänner så börjar med en bokklubb. Här finns till exempel några kära diktsamlingar som Jolanda Booms Ikon och Florence Welch, som är en av mina favoritmusikartister, som kom ut med lyrik och poesi som hon har skrivit, som är också jättefin och härlig bara att bläddra i. På bordet så finns en pokal som min morfar fick år 70 från en skidtävling i Sverige. Och vid något skede så började han ge ut sina pokaler och medaljer och så jag tog den där till vara för att den är så fin och var så där att hej vitsi, jag vill ha den där. Och den är på något sätt någonting som jag har där för att påminna mig själv om att hålla fast vid det jag vill och köra hårt på och på något sätt ja, vara jättemålmedveten och sen kommer det att belönas. Jag kommer då från en familj var det finns min mamma och min styrpappa och sen har jag en syster och 2 bröder. Och sen har vi haft en massa olika djur, hundar och katter och kaniner och marsvin och fiskar. Och största delen av vårt liv så har vi levt i samma egna hemshus där de bor även nu. Och jag skulle uppleva oss som en ganska så där medelmåttig. Inte på något sätt så där jättefattiga men inte rika heller. Mina syskon håller ännu också ganska mycket på med idrott, med innebandy till exempel och fotboll och ishockey och ballett. Medan jag var då med den som tyckte om att skriva och vara ganska introvert också ibland. För min mamma så var det nästan prick 4 år sedan. Jag kom faktiskt ut till henne. Den dagen jag skulle kliva på tåget till Helsingfors. Jag hade på något sätt sparat det hela sommaren dit ända. Fast jag hade blivit mer så där, kanske på något sätt börja tipsa om att det kanske sker någonting här. Men sen den morgonen jag skulle på tåget så höll vi på att köra omkring i Karleby och bara så där diskutera över lagkänslor om flytten och så. Och sen så där i bilen så tog jag upp det här med. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag exakt sa, men det var liksom en sista jätteglad grej för mig att okej, nu kan jag fara iväg. Vi har just nu en jättebra relation och så, men alltid har det inte varit så, eller det har varit också svåra tider. Till exempel det här att berätta att jag då inte känner mig som en man, så väckte många, förståeligt många frågor hos henne, och största delen av dem var det här att är du kvinna då? Och att vill du då korrigera ditt kön? Hon har säkert använt andra ord, men det här, att vad kommer det att betyda? Vilka är förståeliga frågor, men liksom det att om jag inte känner mig som en man så betyder det inte att jag känner mig som en kvinna. Det var någonting jag fick slå igenom ganska länge, men som ändå har liksom hittat en förståelse. Och sen förstås också det, när jag kom ut som homosexuell så då var hon rädd för att aj vitsi, att jag kommer inte få något barnbarn, och det var en hel hysteri kring det, men vi har kanske tillsammans lärt oss att det är nog mycket möjligt att få barn också som homosexuell. Och det är någonting som vi båda är jätteivriga över att ska hända för mig någon dag kanske. Att jag och då min potentiella partner då skulle ha barn tillsammans med ett kvinnopar eller ett par där båda kan bli gravida. Eller en kan bli gravid. Och kanske lite delade det ansvaret och delade den familjen, och det skulle vara jättetrevligt att ha flera barn och leva kanske i ett stort hus och dela hela det där livet. Jag sitter för tillfället med min mamma i mitt vardagsrum, och min mamma och min bror har varit på besök hos mig här ett par dagar som har varit jättetrevligt. Min mamma har varit första gången till Helsingfors på besök hos mig från Karleby, och de ska åka tillbaka idag. Och jag tänkte det skulle vara trevligt att titta lite tillbaka till min barndom och tänka på några minnen därifrån. Hurdan kommer du mamma ihåg att jag var som barn?
No, hemskt lätt pojk och klok. Och sen började du läsa den som 3 år gammal.
Har du något minne som är speciellt kära därifrån? Jag kommer åtminstone ihåg att det var jättetrevligt då min mormor alltid kom på besök. Det var av någon anledning speciellt på måndagar, och det var någonting som jag väntade jättemycket på. Och sen var det jättetragiskt då hon kanske någon vecka inte kunde komma, fast det alltid skedde sen på nytt. Men det var någon slags rutin som var jättetrevlig.
Ja, det är sant.
Sen hade jag väl någon sorts detektivbyrå-grej på gång eller någonting sånt som jag kommer ihåg.
De där shampooflaskorna som du samlar och all slags ja. Burkar och sånt där. Sen måste man rita de där burkarna i häften och skriva namnen på dem. Och det kan vara det som gjorde att det var så lätt för dig att du började sen läsa så tidigt också.
Mm. Kanske någonting som har att göra med intresse att skriva också.
Ja, det kan nog vara sant. Ja. Ja. Mm. Ja.
Jättemärkligt. Ja.
Att du tyckte inte om tåg eller bilar som vanligt som pojkarna är intresserade om.
Okej.
Okay. Ja.
Senare kom jag att diskutera med dig liksom att hej mamma, jag kanske inte känner mig så jättemycket som en pojk som de andra pojkarna gör. Jag kanske känner inte mig som en flicka heller, eller det gör jag inte.
Ja.
Utan jag känner mig som, vet du,
inte egentligen någonting. Ja. Så hurdana tankar väckte det och väckade det hos dig?
Ja, nu för tiden är jag ju van med allt möjligt. Som att, men då när jag fick som höra du berättade att du är som homosexuell så där, så försöker jag som några gånger att hur kan du veta det? Du har ju inte sällskap med någon eller så där. Men du var så...
Ja, du söker efter ord säker.
Ja, säker. Ja. Och det där så... nu tog det ju tid för mig så där att man godkände det där, men nu efter året och tiden så är det helt okej för mig. Så.
Ja, det har kanske varit en... både det här med sexualitet och kön har varit en grej som vi har lärt oss mycket av och lärt oss mycket tillsammans.
Ja, och det har varit en intresserande sådär färd eller resa eller sådär. Ja.
Och jag tror kanske det här med de diskussionerna vi har haft om sexualitet till exempel i början så har kanske öppnat flera nya tankar också och hjälpt kanske att förstå det här med kön också.
Ja, det är nog sant. Ja.
Ja, det är jätterevligt att höra.
Vi var både med mamma ganska nervösa och vi väntade på något sätt till sista morgonen. Men sen blev det jättenaturligt att diskutera med henne samtidigt som man bandar in det. Och jag var på något sätt också jätteglad själv efter det och sådär att wow. Och som mamma säger, hon har lärt sig så mycket av mig och jag har lärt mig så mycket av hennes reaktioner och frågorna hon har haft och som vi har grubblat på tillsammans. Och sen så, det var en ganska på något sätt rolig grej under då min första Pride-vecka här så min styrfar visste då inte om att jag var homosexuell då. Och då sättet som han fick veta på var i kymmenen otisätt så det var sådär kanske inte det bästa sättet men det var bara någonting som hände rent av misstag för att jag blev intervjuad då under Pride-veckan och var frivillig där så det var under samma dagen och sen var det någonting när jag insåg det så var jag sådär att okej, det här kan inte stoppa, det får lov att hända. Men det har gått bra, allt hemma i Kalleby.
Lever din pappa ännu?
Jo, min pappa lever men vi har faktiskt inte haft någon kontakt egentligen under hela mitt liv. Jag vet att han har bott i samma stad men vi har inte egentligen någonting att göra med varandra, åtminstone ännu.
Är du nyfiken?
Väldigt. Jag har faktiskt varit där bakom min pappas dörr någon gång som kanske 12-åring eller någonting sånt och ringt på men han var inte hemma då. Och det var på något sätt en av de stora frågorna jag ville lösa som ung och som barn. Men nu när man har blivit lite äldre så har det blivit kanske så där som man säger att man längtar inte efter någonting som man inte har haft någonsin. Så det, jag väntar på något sätt på rätt tid att ta kontakt och kanske.
Många av Mattias kvällar går idag åt till att fungera som frivillig ledare för regnbågsunga under de finskspråkiga och svenskspråkiga kvällarna här vid Happy Pride i Sörnäs. Med Heseta, Setas Helsingforsavdelning, som en av arrangörerna.
Det verkar ju vara jättestort det här.
Jo, alltså det är jättemånga olika. Vi går här, ja. Jättemånga olika verksamheter, det är typ ungdomstidningsredaktioner och musikstudion och filmklippningsstudion och sen alla möjliga liksom handarbetsgrejer och sånt.
Ja.
Och sen är det vi. Den finskspråkiga verksamheten har funnits här tidigare. I
flera år tidigare. Det var då också jag själv gick med som besökare. Det var typ våren 2015. Och sen efter det så flyttade den finskspråkiga verksamheten för en stund till Oranssi där i Suvilahti. Och sen när det här utrymmet kom att bli, så då flyttade både finsk- och svenskspråkiga verksamheterna hit tillsammans. Så. Yes.
Ja, och vad möter du här?
Ungdomar med jättemycket att säga, med jättemycket potential här. Det är helt fantastiskt. Man möter många konstnärliga eller på annat sätt kreativa ungdomar, men sen också jättepraktiska, jätteintelligenta ungdomar och liksom blandningar av både och personer som man kan lära sig varje gång något nytt om olika sexuella läggningar eller könsidentiteter, och folk identifierar sig i en jättebred skala, allt under en viss liksom transparaplybegrepp där det finns både transkönade människor som då är då transmän eller transkvinnor, och sen dessutom icke-binära. Vissa icke-binära människor vill också gå igenom någon slags könskorrigeringsprocess. För mig själv har det inte varit aktuellt, men det är vanligt också. En icke-binär människa kan till exempel välja att ha brösten opererade bort, men det betyder inte ändå att man identifierar som man, utan man stannar icke-binär. Så det är till exempel ett exempel på det. Så överlag har den här kön-delen öppnats för mig totalt. Och då var det förvånande att plötsligt upptäcka att hej, jag existerar också där. Att jag hade gått från att vara en man till att vara icke-binär. Och plötsligt befann mig också inom könsminoriteten. När jag hade förtänkt att det finns endast inom sexuella minoriteten. Men sen plötsligt hade det här med att vara icke-binär blivit mer viktigt för mig än det att vara homosexuell, för att jag började känna så att, det, att min homosexualitet är på något sätt mer flexibelt än det. Det att jag inte känner att jag har något kön, så det är mer absolut.
Och det har du känt också före då, hela livet eller?
Jag tror det finns vissa grejer som kanske är så där att okej, nu fattar jag, och kanske hela alltid det hur jag uttrycker mig, kanske jag förstår det bättre efter att jag fattar det. Men det är nog absolut ingenting som jag har varit medveten om i mer än kanske 3 år. Så det har också bevisat det att man kan lära sig så här grundliga grejer om sig själv också när man är lite äldre.
Men vad är det du då uttrycker som nu har fått en förklaring så att säga?
Det är mer en intuitiv känsla kanske som jag känner om mig, och kanske som folk känner av, att det har både att göra med utseende och om gester och sånt där. Jag känner att liksom både maskulint och feminint blandas. Och ja, det är jättesvårt att förklara, men jag känner att det finns en poäng där som kanske kopplas till den här känslan av att vara icke-binär. Men jo, det har varit på något sätt svårt att gå ut med det, att hej, här är jag och tänker inte på något sätt ändra mig, och jag tänker ha skägg, men jag tänker inte vara man. Och det är absurt, men det är också sant.
Nu kan det hända att någon kan tänka att det här är en idé du har fått, inspirerad av andra du har mött, och inte någonting som kommer verkligt inifrån.
De kan absolut ha den tanken. Jag känner att det är en jätteproblematisk tanke, men också en väldigt realistisk tanke på något sätt. Och det är kanske det jag menar med att folk skulle lättare liksom känna mig som icke-binär och använda hen om jag skulle klä mig i klänningar eller klä mig bara androgynt eller på något sätt uttrycka också feminint om jag skulle sminka. Men jag vill inte sminka, för att jag vill inte sminka. Det är bara någonting jag inte känner är för mig eller är aktuellt för mig. Just det att då det är frågan om min identitet, det är på något sätt allra innersta. Så det är omöjligt att inte på något sätt vilja uttrycka det, och att man skulle kunna liksom dölja det och trycka ner det. Så det är därför jag känner att jag behöver ta utrymme. Men det är inte frågan om någon slags reaktion, det är någonting som kommer inifrån, har inte kommit utifrån.
Hur går det här hand i hand med sexualiteten för din del?
Lättaste svar är att de inte alls går hand i hand. Att sexualiteten är helt oberoende av ens könsidentitet. Men sanningen är kanske mer invecklad än det ändå. För mig så ofta blandas de här två tillsammans i någon slags queert liksom uttryckande. Att uttrycka både det att man är gay och att man kanske också uttrycker en könsidentitet som går på något sätt mot normen. Men
mer feminin då, eller?
Till exempel. Eller sen helt enkelt att på något sätt explicit gå mot könsindelning alls. Fast jag känner att det att ingen icke-binär människa vill absolut inte bli av med man eller kvinna eller orden man eller kvinna och pronomen han eller hon, det är absolut inte fråga om det, men det är endast frågan om att man förstår att det finns någonting förutom dem också. Men det är oftast det att det är svårt att rätta till det ibland. Till exempel på vissa arbetsplatser som jag har jobbat på, så det skulle ha kännats absurt att plötsligt så där komma ut med att hej, att kan ni låta bli att kalla mig man, för att det på något sätt, det är saker som inte diskuteras i den miljön oftast, och vissa kallas män, vissa kallas kvinnor, och det är det. Kanske det är den automatiken jag vill reagera mot, jo. Att bara helt enkelt att människor så småningom när de rör sig omkring skulle börja mer ifrågasätta det, att vet jag faktiskt tillräckligt om den här människan för att kunna göra det? Och bästa sättet att få svar på den frågan är att helt enkelt fråga den människan. Och i mitt fall så där jag känner att min könsidentitet och sexualitet på något sätt krockar lite, är det att det här med att inte ha kön eller att vara någonting annat än man eller kvinna, så det kanske är någonting som till exempel inte är så begripligt för alla homosexuella heller. Och någonting som de kanske inte fattar eller förstår eller ens respekterar.
Hur syns det om de inte respekterar?
Det finns till exempel, kanske inte relaterat till just icke-binärt, men ändå till könsminoriteter, så det finns mycket transfobi i homokulturen, och speciellt dyker det upp i dating och sånt. När man träffar kanske en potentiell ny partner, så då lite försöker man få en hum om att hur insatt är den här människan i de här sakerna, och hur kanske aktiv gällande människorätt och regnbågsmänniskornas rättigheter och så. Och om man har tur och det är någon människa som är mer medveten om eller mer aktiv, så då kanske tröskel känns lägre att komma ut med en sån grej. På sistone så har jag skrivit ganska så där glada och på något sätt uppmuntrande dikter. Så jag tänkte läsa upp en dikt som är på engelska. Dikten heter The Mouth och den kanske syftar då på öppningen till en grotta. Gratefully I invite you in and open this cave to others. I'll rip loneliness from the walls and cover them with flowers. Loneliness will become my child. I'll introduce them to your child. Together they will grow apart from us, into each other too, I hope, like us. Do not worry. One's thank you is not another's sorry. Like every selfless act was painful, was someone's loss. You can just give without taking, and take without giving, and still love. Now I'm in an underground world. Underneath mountains of hands, they move as slowly as continents. Jag vill börja göra saker mer impulsivt och vara mer öppen med folk och helt enkelt inte övertänka så mycket. Leva nu.
Det här var ett avsnitt i svenska YLE-podcasten Regnbågsmänniskor. Mattias Otela delar med sig av sig själv och sitt liv. Med på ett hörn var också hans mamma, Marita Markkanen. Ljuddesigner var Jyrki Häyrinen. Producent Staffan von Martens. Mitt namn är Mive Gelius.